Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektivpodden med mig Carina Höglund. Idag så ska vi spela in ett Leva med mod-avsnitt. Och jag har åkt till Vallentuna och träffat Jessica och Camilla. Jessicas son Egil blev mördad 2017 och Camilla är moster. Har ni lust att berätta lite grann liksom själva början på den här, hur när ni blev inslängda i den här mardrömmen? Hur fick ni veta att någonting har hänt?
Ja, det började ju med att det var ju söndag morgon och Egil hade inte kommit hem. Och så gick jag in på Aftonbladet och såg att det var en ung man de hade hittat död i Åkersberga. Och jag vet inte, då var jag väldigt orolig. Jag fick någon konstig känsla. Och så jag började ringa till Egils mobil. Och den är avstängd. Och det tyckte jag var väldigt konstigt, för att han hade precis fått en ny mobiltelefon och han var så glad över att batterier räckte så länge på den och så. Så att han brukade ha sin mobil på hela tiden. Så då började jag skicka sms till honom. Men ja, jag får ju inget svar och så. Sen så... jag vart ju... Jag var jätteorolig, jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag bara kände att jag måste ut härifrån hemmet. Jag klarar inte av att vara hemma just nu. Så vi tog vår lilla pojke då, Joel, som var då 4 år. Så vi gick till lekparken med honom, jag och min sambo. Så var vi där och jag bara tänkte på det här och jag försökte få tag på Egil. Och sen så var det väl vi... Jag kommer inte ihåg om det var väl 3:30 tiden någonting, tror jag, som polisen då ringde mig. Och då stod de utanför våran dörr och undrade då var jag var någonstans och om jag kunde komma hem så fort som möjligt. Och då förstod jag ju direkt det, då förstod jag ju att det var Egil. Så ja, det var ju liksom det var ju fruktansvärt jobbigt. Så jag försökte ju ta mig hem då med min sambo och våran lilla pojke och mötte upp polisen som står utanför våran dörr. Det var tre poliser som stod där. Och jag såg ju direkt på dem liksom vad det var som, ja, vad det gällde liksom. Så vi gick in och satte oss. Och jag hade väl ändå fortfarande något litet hopp om att, ja, att det inte skulle vara Egil. Men sen så sa de ju det då, att ja, de har hittat Egil död. Och då, ja då, alltså jag, det var ju liksom, jag bara föll ihop. Alltså jag var som, alltså kroppen orkade inte lyfta. Det var som att jag bara dog där, alltså kroppen la av. Jag bara föll ihop som en, bara som spaghetti liksom, och min sambo fick lyfta upp mig och så. Och sen så
ja. Stannar poliserna kvar sen eller ja. hur liksom fick du,
alltså, de stannade ju kvar väldigt länge, gjorde de. Så vi satt ju där och en utav poliserna fick ju vara med våran lilla son då under tiden då. En annan polis då berättade vad som hade hänt då. Och sen så var ju de kvar. De stannade ju kvar så länge vi kände att vi ville att de skulle vara kvar. Faktiskt. Och...
Fick ni liksom, alltså ni fick liksom dödsbeskedet där, men fick ni veta vad som hade hänt? Och
nej,
så?
Han sa ju att de sa att ja, att de visste i alla fall att det här, att han har blivit mördad. Det var inget självmord eller så, utan allting tyder på att det är ett mord. Så det var ju det fick vi veta då.
Fick ni att det här var inget se han, identifiera?
Nej, det tog några dagar. Jag ville ju bara träffa honom och se honom på en gång, men det fick jag ju inte göra, utan det tog väl nästan en vecka, va?
Ja, vi har pratat lite om det. Vi kommer inte ihåg om det tog en vecka eller om det tog en halv vecka. För det här
hände
söndagen och tiden gick ju så otroligt långsamt.
Mm.
Jag tror att det var...
Vi fick ju beskedet på söndagen och sen så fick vi träffa honom på torsdagen. Ja, så var det nog.
Mm. Camilla, du som är moster, när fick du reda på det här?
Det var ju på söndagen den 18 juni så fick jag ett sms av Jessica mitt på dagen där hon skrev att hon hade läst i Aftonbladet att polisen har hittat en ung man död i Åkersberga och hon är orolig för att det är Egil. Och jag tror att jag först liksom skickade en snap till Egil för jag tänkte så här, okej, men jag ser i alla fall där om han öppnar den. Men det gjorde han inte. Och sen så satt jag och tänkte så mycket på det där och började känna att jag fick sån oro. Jag ringde till min mamma och berättade det här och hon trodde inte att nej, men det är inte Egil, du kan vara lugn. Liksom det är klart att det inte är han. Men alltså, ja, det gick ju inte många timmar sen till när jag fick det bekräftat att det var Egil. Och det var ju att jag... Jessicas kompis ringde mig och sa att du måste ringa Jessica. Hon har ringt till mig och pratar helt osammanhängande och jag förstår ingenting. Och jag får inte tag på henne, du måste ringa henne. Och det har hänt någonting och hon pratade också helt osammanhängande. Så jag försökte ringa Jessica men Jessica svarade inte. Eller jag tror att hon svarade en gång och pratade helt osammanhängande. Jag försökte lugna henne. Och det har jag förstått i efterhand att det var ju när du var på väg hemifrån lekparken när du kämpade dig hemåt därifrån och du var i total chock och förvirring. Men sen när ni kom hem och polisen hade berättat det här alltså, och jag fortsatte försöka ringa hela tiden, till slut svarade din sambo och sa att Egil är död. Och då, jag vet inte vad klockan var, men det var ju på eftermiddagen i alla fall. Då slängde jag ner grejer i en väska och min man skjutsade hem mig till Jessica. Sen, det är så svårt att minnas allting egentligen. Det, man vet exakt, men ändå är det som ett stort blurr. Det är svårt att få ut i ord alla minnen, som, eller det som hände i de här... Men jag minns att jag kom dit och Jessica sitter där på en stol och är helt stel och ja, men typ död i blicken liksom och väldigt ledsen. När jag kom så var det bara två poliser kvar och det var en präst där. Man kände sig helt förvirrad, man fattade ju ingenting. Det var ju som att ja, man kastas in i en skräckfilm. Det var som att nu helt plötsligt så ska jag leva i någon annans liv som har det så här och det... Ja, jag fattar ingenting alltså.
Sen så fick ni träffa Egil till slut då. Hade han varit på rättsmedicin då eller?
Precis. Det hade han ju
så
varit.
Så säkra bevis och sådana saker.
Ja. Ja.
Och då hade de ju gjort hela obduktionen.
Ja, precis.
Och det vi inte var beredda på där.
Nej.
Och då.
De...
Ja, det var ju att... Vi var beredda på att han skulle vara skadad liksom,
ja.
Och så. Men för oss så blev det liksom en stor chock att se att de hade bara rakat av han håret så tussigt. Så att det var liksom det här blonda rufset som han haft och han brydde sig alltid om sitt hår. Liksom, och alltid haft så fint hår. Det var bara som små tussar. Och det...
Ja... Jo, det var ju jättejobbigt. Det var inte, man var liksom inte, man har ju aldrig varit med om något sånt här tidigare, så man vet ju inte vad man ska vara med om. Och så när man kommer in där då är den här det här rummet där han ligger, och så, ja, så har de rakat bort allt hår. Det tyckte jag var jättejobbigt. Det hade jag velat att de faktiskt sa innan, att bara så att ni vet så. Ja.
Är det här ni ska förvänta er och sådär?
Ja.
Och det kanske känns, det kanske så för andra så kanske det blir så här att, ja men herregud, vadå rakat av hår, vad spelar det för roll? Där ligger han död och misshandlad och, alltså det, men för oss var det ändå som att, ja precis, han ligger där slagen och död, och så tog de håret också. Och det gjorde ont på något sätt. Det gjorde det faktiskt.
Är han tillsammans för gammal Egil brev?
17 år och 2 veckor. Ja,
det är ju så.
Fick ni liksom, fick ni veta någonting om vad som hade hänt sen då?
Ja, det tog väl, det här hände ju den 18 juni 2017. Och sen var det väl inte förrän...
Vi fick inte veta mycket alls. Du fick ju inte ens en målsägandebiträde förrän kanske, vad var det, 1,5 månad innan själva rättegången skulle vara.
När började första rättegången? Det är så man är så förvirrad med allting.
Ja,
så
man, det får man vara. Det
var inte det i november?
Jo, det var det nog.
2017.
Ja, precis. Så var det nog. I november, ja. Och precis där innan då i november så hade vi fått en advokat.
Men de visste ju ändå att han var mördad.
Det visste de ju. Och
hade de någon spår på vem mördaren kunde vara då i början?
Ja, de tog ju honom redan på måndagen, va? Egil hittade de ute i en skogsdunge på söndagen.
Ja, det var natten till måndagen som de hade åkt och hämtat
den misstänkte.
Ja.
Så var det nog, ja.
Det gick väldigt fort.
Ja.
Gjorde det.
Det är ändå ett litet ställe som det hände på. Fick ni några rykten och sånt till er? Eller skrev media någonting?
Var det i oktober som vi fick förundersökningen? Kan det ha varit det?
Jag minns inte.
November var...
Det tog väldigt lång tid.
Ja, det gjorde det. November var ju
rättegången. Vi hade ju inte alls lång tid att läsa igenom den. Och...
Nej, precis. Och jag vet att vi fick ju vänta väldigt länge med att veta vad som hade hänt. Alltså, det man gick ju... Oj, och vi pratade ju jättemycket alla om det. Liksom, vad är det som har hänt? Vi spekulerade och undrade vad var det... Det tog ju väldigt lång tid innan vi fick förundersökningen och fick veta vad som hade hänt.
Men jag vet inte heller om det var så. Alltså, jag bodde ju inte i Åkersberga, och jag har ingen koppling till Åkersberga mer än att ni har bott där. Så att jag hörde ju liksom inga rykten. Det enda som jag, det var att jag läste på Flashback, och där tycker jag att de flesta skrev att det var en fin kille. Det finns ju ingen som har sagt något ont om Egil, utan alla har ju både där på Flashback och i utredningen, och även hans vänner som vi har träffat efteråt har ju sagt att det var ju den sista människan man trodde skulle råka ut för något sånt här, som att han var så snäll och drog sig. Han ville inte vara i närheten av bråk eller stök. Nej. Utan tvärtom, han var där och ville stötta sina vänner och var den som var rolig och lätta upp stämningen och sådär. Och det enda som jag har läst i Flashback-tråden där, det är ju någon som har suttit och hittat på någonting, och då är det ju flera där som har skrivit att nej, men det där stämmer inte, och du sitter ju bara och hittar på liksom.
Jag tänker, det kan vara väl, jag tänker när det är mycket ungdomar inblandade och så här, nu när det är så mycket sociala medier.
Precis.
Så Flashback brukar ju inte vara den roligaste platsen.
Nej.
Att läsa på.
Nej, jag vet inte. Men vi har ju haft lite kontakt med Egils vänner och sådär. Liksom. Ibland har man väl fått höra liksom, någonting därifrån och sådär. Men det är ju inte. Men det var ju inte innan förundersökningen var släppt. Liksom. Innan det hörde vi ju ingenting, och vi visste verkligen ingenting. Det var ju så fruktansvärt jobbigt att inte veta vad som hade hänt och vad han hade varit med om.
Alltså, det enda som man fick höra då, det var ju att det var det hade varit med någon kniv och att det var någon ung kille som skulle visa sin plats i någon grupp. Men jag vet inte, alltså det har, man vet ju inte heller vad som är sant eller inte sant, eftersom att det, den domen, eller det blev liksom ingen fällande dom. Så att det är svårt att veta vad man ska tro på egentligen.
Mm. Nu känner ni för det här, det blev en rättegång. Var ni med på den?
Mm. Ja, faktiskt.
Vill du berätta någonting om hur det var?
Jag var bara med på halva i tingsrätten, för att jag blev ju så, min kropp, av allt det här som hände så reagerade den med att jag var ju jättesjuk jättemycket efter att Egil gick bort. Läkaren sa att det var på grund av att det har varit för mycket för mig liksom. Mm. Så jag kunde inte vara med på hela den. Det kändes jättejobbigt, för att jag ville ju vara med och stötta min syster liksom, och finnas där liksom. Och samtidigt få veta liksom, vad är det som har hänt. Man vill ju ha alla svar.
Jo, precis. Jo, jag tyckte också att det var väldigt viktigt att vara med på rättegången. Och, ja, det, jag tycker det var väldigt viktigt.
Honom.
Ja, man vill se honom och se hur han liksom
reagerar på.
Beter sig. Men jag tycker att han var väldigt bara kall.
Mm.
Faktiskt. Jo. Verkar inte ha några känslor i kroppen alls.
Det, han erkände ingenting.
Nej, han nekar till allting och... Så det
som
ju...
åtalat så har man ju konstigt nog rätt att bara säga att nej, det vill jag inte svara på.
Mm.
Så att det sa ju han ibland. Mm. Nej, inget att säga om det. Nej, ingen kommentar. Så att det liksom,
och vittnen, fanns det inga sådana?
Jo.
Är det någonting ni vill berätta runt det, eller? Behöver
men det
inte
är lite, jag vet inte, det känns komplicerat på något sätt, för att jag vet inte om man ska tro på vittnet eller inte, eller om hur mycket man ska tro på vittnet. För att samtidigt som jag vill tro på vittnet så... Alltså han var ju ändå delaktig i det på ett sätt, i och med att står man bara bredvid och tittar på när de blir misshandlad till döds och sen inte ens går tillbaka eller ringer efter 112 eller någonting, så är man ju delaktig på ett sätt.
Mm.
Tycker jag.
Ja, det måste man väl säga.
Och speciellt också, jag kan tycka, den ena som påstås vara med var ju bara 14, och där kan jag väl på ett sätt förstå att man är rädd. Den andra var ju ändå 18. Och där känner jag som att man... jag hade förväntat mig lite mer utav. Och man säger också att man är kompisar. Man kan ju inte säga att man är, att det var min kompis, nej, som blev mördad och jag såg och titta på, men
de två,
vet man alltså det där? Jag känner mig så helt så chockad. Vet man att säger de att de stod, var där eller nekar de?
Ja, nej, de har ju sagt de har sagt att de var med på platsen. Mm. Och att de två killarna då var ju, ja, säger ju då att de var ju kompisar med till Egil. Ja. Så de var ju med liksom.
De bara skete han liksom.
Ja,
Har inte vittnat om vem det är mördaren är.
Nej, det var ena killen då som var 18 år. Han var väl så chockad efter händelsen, tror jag. Så att han, när han var inne på förhör hos polisen så öste han ju ut saker och berättade då att det var den här personen och så. Och den andra killen som var 14 år, han ville inte säga någonting. Han vågade inte säga någonting, och skulle han säga någonting då skulle han råka lika illa ut som Egil gjorde, och ja, han ville ju inte säga något.
Så nej, att, men sen han sa ju lite saker. Kommer inte ihåg om det var i första eller andra förhöret. Men han sa ju lite saker, men han vill absolut inte säga namnet på den personen. Han har bekräftat att han och den andra 18-åringen var på platsen, och att de stod där bredvid och gjorde ingenting.
Men du, alltså, jag tänker att leva med det. Alltså jag känner mig också lite så självchockad när jag hör allt det här, för jag har inte hört er historia förut. Det är så grymt. Och men det finns ju kanske då en möjlighet att de tar sitt förnuft till fånga nu när de blir äldre, och att det till slut blir en fällande dom.
Jag hoppas det. Jag hoppas att när de blir äldre att de tänker till.
Att de förstår.
Ja.
Jag förstår att när man är 14 att man kanske inte vågar, man är rädd. Man förstår liksom inte hur hela vuxenvärlden funkar. Man kanske inte litar på vuxenvärlden och på polisen. Har man hamnat fel och är i ett fel umgänge, då är det klart att man är rädd för dem i den åldern. Men med åldern att man liksom växer på sig.
Mm.
Och det känner jag ju även med den andra personen, 18-åringen, att Ja, kanske en dag när de själva får barn och förstår.
Mm. Då kan vi ju säga det till lyssnarna då, att det finns ingen presumtionstid för mord. Så att ja, den här personen då som har mördat din son kan ju faktiskt bli åklagad för det i framtiden. Ja. Om de här vittnena tar sitt förnuft i fånga.
Ja, och det är det, alltså jag,
eller om det kommer jag fram hoppas, med mer bevis.
Precis, och det är det jag hoppas att det en dag ska bli.
För vad skulle det betyda för er om han blev dömd för det han har gjort?
Ja, det skulle ju betyda väldigt mycket. Visst, vi får inte Egil tillbaka, men det, han ska ta sitt straff.
Ja, det är ja, det. Precis. Och jag känner som att jag på något sätt har blivit berövad av min frihet, för att jag känner mig inte trygg när han, eller någon av dem egentligen, går omkring och man kan råka stöta på dem inne i stan eller vart som. Ja.
Nej, jag tycker det är så. Ja, nej, det skulle ju verkligen betyda mycket faktiskt. Och ja.
Tror ni att rättssystemet finns där för er och Egil? Tror ni att man fortfarande jobbar för att Egil ska få upprättelse?
Bra fråga. Skulle jag svara så här liksom bara pangbom, så säger jag nej.
Ja, jag har precis samma här. Jag säger också nej.
Det är
jag
inte tycker så det, att någon har hört av och sagt att det här kommer vi jobba vidare med, och nej, verkligen försöka nej. Och hitta svaret på, eller...
Det känns som att det är...
Det är liksom, det har nu lagt längst ner i lådan.
Faktiskt.
Men det kommer ju hela tiden såna här nya fall, i alla fall att man öppnar med cold case och så. Så jag hoppas verkligen att,
ja, jag hoppas att
Egil ska få upprättelse och ni med. Hur har det varit för er nu efteråt då, när det har varit rättegång och ni lever med att det inte är någon som är fälld för det här mordet och ni saknar Egil, och har ni fått någon hjälp från sjukvården, ifrån samhället?
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har ni fått någon hjälp från sjukvården, ifrån samhället?
Alltså nej. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker faktiskt att hjälpen för brottsoffer är jättedålig.
Ja, men finns det någon? Jag menar, jag vet inte, man kanske måste söka själv, men hur lätt är det då?
Jag tycker det har varit jättedåligt faktiskt, ja, med hjälp.
Jo.
Om ni tycker att det låter en massa här nu när vi gör den här podden, så är det lite gnissliga stolar och så är det två jättesöta hundar som sitter här. Det är ju så att jag åker ju hem till de som jag har med i podden. Och då händer det ju lite saker runt omkring. Så det är två jättefina hundar här i knä på Jessica och Camilla. Men det blir lite små bakgrundsljud. Men nu, vad sa vi? Ni kände inte att ni har fått någon specifik rehabilitering eller hjälp?
Alltså, grejen är den att det är så att det inte finns någon hjälp att få när man har en sorg. Jag tycker att jag i alla fall har försökt och tagit tag i att försöka få hjälp.
Mm. Har du gått till vårdcentralen då, eller?
Jag har gått till vårdcentralen. Jag har även pratat med företagshälsovården och gått och pratat där med en både läkare, för jag har varit sjukskriven och på grund av att jag har mått så dåligt när jag gick bort, och fått medicin, både antidepressiva, lugnande sömnmedel och nu så har jag börjat gå på vuxenpsyk.
Mm,
fast där så blev jag ju då, jag fick några möten, men sen så var det så här att nej, men nu tycker vi att vi är klara med dig, för att Vi jobbar ju liksom inte med att ta hand om en som är i sorg.
Mm.
Så att, nej, nu så går jag ju ingenstans.
Man vet ju inte vad man ska, nej, man ska det, vända
det finns
sig.
Ju ingen, det är liksom ingen hjälp liksom direkt.
Det brukar vara det som alla säger. Mm. Det är liksom ja. Så att man får gå till vårdcentralen och om man har tur så får man en bra psykolog.
Mm.
Och, eller en psykiatriker som gärna vill att man äter mediciner.
Mm.
Så att jag har hört någon som har fått åka på något, till någon så här gård någon uppe i Norrland någonstans. Men annars, man ska nog ha väldigt tur att träffa
ja, jag personer. Tror det.
Ja.
Det som jag känner som har hjälpt mig så där, det är ju att vi har hittat RAV faktiskt.
Ja, faktiskt.
För att där,
oj ja.
Där känner man att man alltid har stöd, även om man kanske inte träffas jätteofta eller pratas ofta, så vet man att man har så många runt en som ändå förstår vad man går igenom och vad man har gått igenom. Och
vänta där lite, får jag bara berätta för lyssnarna. De som har hört den här podden förut, de vet vad RAV är. Men det är alltså Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade.
Mm. Ja, där känner jag att man har ett ja, riktigt bra stöd faktiskt.
Ja, verkligen. Det.
Jag hoppas att den här podden ska hjälpa andra också som blir inslängda i en sån här mardröm och få lyssna på som hur det har varit för er till exempel, så man inte känner sig så ensam.
Mm.
Mm.
Mm. Jo, verkligen. För på något sätt så tycker jag att det har känts viktigt för mig sen vi gick med RAV.
Men jag önskade att jag hade hittat RAV lite tidigare, faktiskt.
Jo, det.
Det skulle ni ha fått veta av polisen direkt helst, skulle jag.
Precis.
Faktiskt, vi fick ju veta det lite ja, senare där, tror jag det var, utav en polis då, som ja, kontaktade oss och sa att vi rekommenderade RAV.
Men bara tillbaka egentligen till det här med hur sjukvården har behandlat oss efter att Egil har gått bort, så är det ju lite roligt. Jag är ju nära Egil, jag är hans moster, men vi har ju, det var ju 12 år mellan mig och Egil. Och vi har vuxit upp som att han är min lillebror. Det är därför vi är så nära. Och när jag gick till läkaren och sa vad som hade hänt och jag började bli sjukskriven, så sa han att ja, men vi har per rutin att vi sjukskriver. Jag kommer inte ihåg om det var 1 eller 2 månader. Så jag blev sjukskriven så länge på en gång på heltid. Och Jessica åkte till Noa.
Någon akut
dagen efter det här hände.
Och då sjukskrev ju läkaren mig i 2 veckor. Och så sa han ju det till mig att ja, det är bra att komma tillbaka i arbete så fort som möjligt. Och
ja.
Så då var jag sjukskriven i 2 veckor och tyckte han räckte. Så det var jag, ja, det tyckte jag.
Ja, det tyckte jag också. Så här, när man,
men sen då? Du har väl fått...
Och sen så kom jag ju till en annan läkare och så. Sen var jag ju sjukskriven längre och längre. Och nu har jag har varit sjukskriven nu i snart 2 år faktiskt.
Mm.
Det har jag ändå varit. Och jag tycker ändå att jag har blivit bra behandlad från Försäkringskassan i alla fall.
Mm.
Det tycker jag ju. Så att, men just det där första läkaren där som man träffade, och han tyckte liksom att ja, jag har sjukskrivit 2 veckor och det är bra att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt.
Det, ja, det är väldigt olika det där. Man blir väldigt stressad när man har så kort tid på sig. Och man tror, i alla fall om jag säger hur det har varit för mig, så har det varit så att jag har tänkt så här att men, snart så blir jag må bättre. Nästa vecka blir jag må bättre. Men till slut så fick jag ge upp det där, så tänkte jag att nej, jag får väl leva och må skit jämt då.
Mm.
Och då kunde jag på något vis släppa lite grann på det.
Ja.
Mm. För jag vet inte, om, vad tror ni? Livet, kommer det att bli sig likt?
Alltså, jag kan inte se att livet på någon gång igen kommer bli som den gången varit.
Nej, det kommer inte bli.
För att det är en för stor del av livet som är borta.
Ja, men det känns ju som att... Ja, jag vet inte. Det
hade varit lättare att ta bort min vänsterarm, och jag är vänsterhänt. Men alltså, vad som helst.
Ja.
Så,
ja, det är en sån otrolig
tomhet.
Det hade
jag kunnat lärt mig att leva med. Men att lära mig att leva med att inte Egil finns, när jag vet inte ens om jag har accepterat det ens idag liksom.
Mm. Vad tror ni, vad är det som är jobbigast att leva med när man har förlorat någon i mord, tror ni? Eller vad är det för er? Är det saknaden, eller är det att veta vad de har gått igenom, eller?
Och det är så olika delar. Jag säger bara en del där, vad som är jobbigast. faktiskt.
Det är både saknaden och det där att man vet vad de har gått igenom.
Ja, och samtidigt ovissheten av att man inte riktigt vet vad som har hänt.
Nej.
Men också det där att veta att hur var hans sista minuter i livet.
Ja. Det där, ibland kommer det där upp i huvudet. Mm. Man tänker på det där, den där stunden han var i och rädslan han måste ha haft och smärtan och sådär. Men ibland, alltså det, ja, ibland måste man ju liksom bara tänka bort det. Det går inte, man orkar inte tänka på det. Det blir så jobbigt när man tänker på det. Det gör så ont igen när man tänker på det. Nej, det är fruktansvärt jobbigt alltså. Och ja, man måste ha varit så rädd.
Så har man ju lärt sig att stänga av och trycka bort på känslor och alltså som vanliga känslor, det här med hunger och tankar, det är ju sånt som man bara har kunnat tryckt bort, som man förut aldrig har tänkt så här, men vadå tänka bort, jag kan ju inte bara tänka bort. Men på något sätt nu så har man lärt sig att bara stänga av helt, för att det går inte om man att gå och tänka på sånt där, det blir för smärtsamt.
Nej, jag förstår precis hur ni känner. Det är någon typ av överlevnadsinstinkt.
Ja, det måste vara något sånt.
Ja, det är helt otroligt egentligen hur starka vi människor är. Alltså jag har ju ändå varit starkare än vad jag trodde. Jag trodde inte jag skulle klara av det här, alltså överleva det här. Men på något konstigt sätt så kämpar man på liksom. Det, och jag måste ju göra det. Jag har ju min lilla kille att ta hand om också. Så det, ja.
Får jag fråga det här med, var det någon begravning sen?
Ja. En jättefin begravning var det. Fruktansvärt jobbigt. Mm. Väldigt många folk som kom. Många
visste inte att Egil hade så där många kompisar.
Nej.
Som man så hade. Många så många som brydde sig om honom och tyckte om honom. Kyrkan var helt full när vi skulle gå runt. Jag vet, det var en lång kö där. När det här med att de skulle gå och lägga blomma på kistan.
På kistan.
Det var ju som en lång kö ända ut liksom. Det, Vallentuna kyrka är ändå en ganska stor kyrka. Det var så mycket folk.
Det var jättemycket.
Det tog aldrig slut liksom.
Nej.
Alltså det värmde liksom, som det var jobbigt.
Och det där liksom blomhavet på kistan. Mm. Så många fina blommor. Det var faktiskt en väldigt fin begravning. Mm. Var det. Jättefin begravning. Men fruktansvärt jobbigt. Mm. Väldigt jobbigt. Men från den dagen, alltså man känner sig ju, alltså jag vet inte, jag har ju, jag var så förvirrad, eller liksom det var en
konstig dag.
Det var
ju många svåra
dag.
Tuffa val också att ta kring begravningen, och det tog lång tid innan du fick ha begravningen på grund av
obduktionen.
Ja. Mm. Och det var väl både jobbigt, men samtidigt så var det ju, vad ska man säga, bra, för att i och med alla de här svåra besluten, kremera eller begrava i kista, salmer, hur ska vi ha det, vilka ska bjuda på begravningen, vilken kista,
vilken urna,
vad ska han ha för kläder på sig, vad ska han lägga med kista, det var många.
Ja, val av blommor och alla de här valen man ska göra, så man, det är ju fruktansvärt jobbigt.
Hade ni pratat någonting innan hemma, till exempel med Egil och så, om döden och begravningen?
Nej.
Hade någon koll på?
Nej, vi har ju aldrig pratat om det. Vi har aldrig pratat om det. Så att, och det, jag trodde ju aldrig att han skulle dö redan. Så att, så ska det ju inte vara. Jag ska ju dö före honom. Så vi har aldrig pratat om något sånt. Jag visste ju inte alls. Jag vet inte alls hur han ville ha det. Man fick liksom chansa och känna själv hur man tror att han ville ha det. Så det var väldigt svårt. Svåra val. Och så vill man att det ska bli så bra det bara kan bli. Så ja, overkligt. Man förstår inte.
Jag kommer ihåg när vi satt och valde hans kista. Och jag kände, men herregud, är det verkligen sant? Där sitter vi och väljer kista åt Egil. Är det verkligen Egil som har dött? Mm. Nej, det här är inte på riktigt. Det är
Vad
så svårt.
Vad valde ni kista?
Träkista i vit. Vill ha en ljus. Mm. Så den var fin.
Det var den. Och även urnan som du valde sen.
Ja.
Var också jättefin.
Den ville jag ju också ha, att den skulle vara ljus och fin. Och, så den var ju också vit och med guldtext och fåglar på, tror jag.
Mm.
Och det var ju också fruktansvärt jobbigt när man sen hade urnesättningen sen också. Jättejobbigt. Och jag kände liksom när man tog då den där urnan sen och man kände, åh, äntligen får jag krama om honom. Jag bara krama om den där urnan så himla mycket. Det var liksom och fruktansvärt jobbigt att hissa ner han under jorden sen.
Ja, det är verkligen en, som jag brukar säga, en riktig mardröm att slängas in i.
Det är så fel. Och, liksom, och sen det här att man får så lite hjälp. Alltså det är, jag menar, efteråt när Egil hade, när jag hade fått veta att han har då blivit mördad och man vet ingenting och man vet inte vad man ska göra och man är ju helt i chock, alltså verkligen. Man är ju som chock. Så, och så är man där hemma och man vet inte vad man vet inte vad man ska ta sig till. Och man får ingen hjälp eller någonting. Man ska då bara klara sig helt själv. Och så har man en liten 4-åring också som ska, man ska ta hand om precis som vanligt. Och
jag sov ju hemma hos min syster nästan varje dag i
flera dagar.
I 2 månader eller något sånt. Min man har sagt det, att jag var ju mer hemma hos Jessica än hemma under de första 2 månaderna. Och, det är liksom, man satt där och vi satt där och grät ihop och försökte hjälpa varandra och se till att vi åt någonting ibland. Och
jo, och sen så har ju Egil också en bonussyster också. De är ju jämn gamla. Hon är väl, är hon 2 år äldre?
Ja, jag tror det.
Än Egil. Så att hon var ju också.
Ja, hon kom ju också dit.
Ja, hon kom ju också hem till oss. Och vi satt där och vi alla bara satt där i chock.
Och så och hennes, inte var hennes dåvarande kille som, jag vet inte om ni hade träffat han innan, men jag hade i alla fall inte träffat han innan. Nej. Och jag minns första gången när han sitter där vid bordet och jag tänker, vem är han? Är han mördaren? Har han tagit med mördaren hit? Sitter han här? Ja, men man
blir så
helt knäpp i huvudet av allting och man fattar ju ingenting. Och, men sen fattar jag ju att det var hennes kille då.
Alltså, ni blir ju inslängd i en sån här mardröm och sen så är det ingen heller som blir dömd för mordet. Och det ska ni leva med nu.
Och det, alltså det känns ju så fruktansvärt. Och sen inte nog med det, att han sen dessutom får ett skadestånd för att han satt häktad. En väldigt högt skadestånd.
Ja, det stod ju där att det var ett högre skadestånd än vad det vanligtvis brukar vara.
För att han var så ung och så det skulle han ju få då för sitt lidande. Ja, vi som offer får ju liksom ingenting. Och visst, alltså pengar, jag kan inte få alltså tillbaka det, Egil. Så att, men det är bara själva grejen att han då, vi alla vet att han är den som har gjort det, och så ska han då få sånt högt skadestånd som han får för hans lidande. Det
för mig känns det som att jag som har jobbat sedan jag var 18 och betalat skatt i alla år, så känns det som att nu sitter jag och betalar till Egils mördare. Han har ju redan kostat samhället så otroligt mycket pengar genom att han bara funnits från dag 1 i sitt liv, tragiskt nog. Men medan vi som har blivit offer får inte ens någon hjälp. Samhället vill liksom inte bekosta på något sätt någon slags hjälp eller stöd eller något till oss som behöver det. Och sen det här med varför pengar, vad det spelar för roll i sådana här fall, det är ju det att i och med att man har behövt vara sjukskriven, ja, alltså i livet man behöver ha pengar för att båda vi har ju barn. Det är liksom, de behöver mat, de behöver ha kläder, det är mycket saker som behövs för dem. Där kommer det in att man behöver ha pengar. Sen sorgen, det är någonting som aldrig försvinner.
Nej, sorgen kommer ju alltid finnas där. Men det är klart att ja, det vart ju väldigt jobbigt ekonomiskt också, det här med att man helt plötsligt då vart ju sjukskriven och kanske behöver äta medicin också som kostar och allt sånt där, så att det, och man får liksom ingenting. Och sen själva begravningen, oj oj oj, den har kostat så mycket pengar.
Och där har vi,
och där får man ingen, ja, men där får man ju inte, man får ju ingenting.
Nej, men där har vi ju haft tur att vi alla i familjen är en så tajt familj och att vi alla ställer upp.
Ja, att vi har hjälpts åt, ja, liksom med att bekosta.
Försäkringar, har ni liksom fått ut någon genom på försäkringar? För det vet jag, ja, kan vara problem när någon blir mördad mot när någon tar livet av sig eller dör i en olycka.
Jo, men vi fick ju faktiskt efter väldigt lång tid efteråt, det var, vi var ju tvungna att vänta på att hela rättegången skulle vara klar och så då, så fick vi från försäkringsbolaget då, då ut pengar därifrån då, då 20 000 då, då.
Men det är ju ingenting.
Nej,
räcker det var ju begravning.
Nej, gud nej. Begravning kostade ju mycket, mycket mer än det. Så att, ja, 20 000 fick vi ju därifrån då.
Och egentligen, visst, man behöver inte ha en dyr begravning, men om man tänker, nej, så här, vem vill begrava sin son i en pappkartong bara för att den är billig? Det känns liksom inte rätt.
Nej.
Och ska man då ha någonting som inte är en pappkartong för att det ska vara billigt, så det kostar. Det är sjukt, men det kostar att dö liksom.
Ja, det spelar ingen roll. Alltså, även den billigaste kistan
i trä,
ja, ju, kostar jättemycket.
Ja.
Jag tycker det här är någonting som man behöver lyfta mer, som jag ska försöka lyfta mer i podden också, runt det här med försäkringsbolag, att det är som skillnad på om du blir mördad, om du tar livet av dig eller om det är olycksfall. Hur folk dör och vad man får ut på försäkringar. Det är jättestor skillnad. Känns lite som att försäkringsbolagen tjänar lite på ett konstigt sätt på det här. Är det någon mer som ni känner att ni vill berätta om som, liksom, som är viktigt för samhället eller så? Hur har varit för er att leva med mord?
Det är ju det här också med folk runt omkring. Att, ja, men det där att man liksom inte ska vara rädd för att ta kontakt.
Ja, just det.
För det har jag ju, det är ju många som är. Att man... Ja, man behöver inte säga någonting. Man bara finnas där. Visa att man finns där. Och kan bara lyssna. Man behöver inte säga någonting faktiskt.
Nej, och man behöver liksom inte försöka låtsas att man förstår situationen heller. Det är bättre att säga, jag har ingen aning om hur du mår just nu, men jag väljer att finnas här för dig. Säg inte så här, ring mig om det är något. För att man kommer förmodligen inte att ringa, utan det bästa är att om du har en vän eller nära som är med om något slags trauma, att det är du som hör av dig och du tittar förbi och du visar att du är en vän. Och vet du inte hur man hanterar ett trauma eller sorg, det bästa sättet är att liksom googla. Alla googlar nu för tiden. Googla, hur kan jag stötta min vän? Om du verkligen bryr dig, då googlar du det. För att man googlar ju liksom vad, så simpla små saker.
Men det var ett bra tips.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Och bara komma förbi med mat. Eller ja, någonting.
Alltså, erbjud. Man... Jag tvättar åt er.
Ja, tvätta, städa. Kom var förbi med mat.
Ta för det. Det är precis sånt som behövs. För att orken finns inte för sådana saker. Ha personen barn. Ställ upp och ta hand om barnet. För att gå någon slags normalt i sitt liv.
Ta med barnet ut till en lekpark en stund. Alltså, ja, det är väl det här liksom... Eller det jag tycker är ju det här att jag tycker att hjälpen är så dålig för offrarna. Det är liksom, det gynnar ju bara, ja, gärningsmannen liksom.
Ja, men och sen också i och med att man inte får direkt något hjälp eller stöd, och alla förväntningar från människor runt omkring, blir ju det att folk förväntar sig att du ska börja må bättre. Men hur ska du börja må bättre om du inte har någon slags hjälp? Vi är inga proffs på det här, och alla vi i familjen har våran sorg, och det är väldigt svårt. Och även om vi liksom verkligen försöker stötta varandra så mycket vi kan, så orkar man inte det alla dagar. Att alltid, man behöver ju den där professionella hjälpen för att kunna komma framåt.
Det tror jag är jätteviktigt. Annars så tar det bara ännu längre tid innan man orkar komma tillbaka.
Precis.
Och den professionella hjälpen, den finns inte.
Nej, inte vad vi har märkt av i alla fall.
Tyvärr.
Och någon gång ibland har jag hört någon som har fått träffa någon bra psykolog.
Jag tycker det är fruktansvärt dåligt. Mm. Jag tycker det där måste verkligen bättras. Och jag tror att det är jätteviktigt att man får hjälp så fort som möjligt.
Precis. Ja, och sen alla har ju inte heller anhöriga som kan finnas där och se till att hur går det för dig? Äter du? Duschar du? Tar du hand om dig? Eller är du på väg helt neråt själv? Så att förvänta att man kan inte sitta och förvänta att alla har de anhöriga liksom.
Precis.
Nej, så är det verkligen.
Vi har ju pratat, du och jag pratar ju väldigt mycket.
Ja, så vi har väl pratat med varandra varje dag i snart 2 års tid. Mm. Om vi inte pratar med varandra per telefon i flera timmar eller ses hela dagarna så smsar vi ju från vaket tillstånd till att man somnar med telefonen i handen typ. Mm. Så vi har ju verkligen blivit varandras...
Ja, det tycker jag. Och det har varit jätteviktigt. Och sen också att det också vill säga är att som har gjort mig väldigt upprörd också, det är ju det här att bara för att min då son blev mördad så ska det ha med kriminalitet att göra. Det har man ju också fått höra mycket. Nej, och Egil var ingen kriminell. Han var en snäll liten kille. Och så.
Ibland när jag berättar för folk att min systerson blev mördad, och då är första frågan väldigt ofta är: jaha, var han med i något gäng eller? Och man, nej, varför skulle han vara det? Vad har det med saken att göra?
Mm.
Det där är också en sån sak. Oftast också man ser som folk skriver att fan vad skönt, nu har skiten dödat en annan skit. Bra att bli av med den. Ja, men snälla, det är inte så. Visst, man får tycka vad man vill. Man behöver inte slänga ur sig det. För att det finns alltid en oskyldig mamma, pappa, syster eller moster eller vad som helst som faktiskt älskar den här personen. Och det gör för jävligt ont att sitta och höra såna där saker. Man ska inte kasta ur sig vad som helst.
Tack så jättemycket för att jag har fått komma hit och träffa er och att ni har delat med er utav er mardröm.
Ja, tack för att du kom.
Tack så mycket för att du har lyssnat på Brottsofferperspektivpodden. Jag hoppas att det har varit intressant och lärorikt. Dela den i så fall gärna med era vänner. Det är lite kostsamt att göra podd. Jag åker runt med tåg i hela Sverige och lägger ner en hel del tid på redigeringsarbete. Samtidigt så ger det mig väldigt mycket tillbaks. Jag känner att jag gör någonting som är viktigt för både brottsoffer och samhälle. Vill du bidra ekonomiskt så är jag tacksam för varje krona. Det finns ett swishnummer på Facebook, Instagram och här på bakgrundstexten. Det är ett företagskonto och allting redovisas och bokförs. Tack så mycket. Ha det jättegott.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.